Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Det är jag som kör.
Ja.
Det är ju apropå att det snart är jul.
Mm.
Har du några julkänslor, Billy Hammer?
Ja, men faktiskt lite mer än vanligt så här pass tidigt i december tycker jag. Det har varit bra början på december. Snön gör ju sitt.
Jag skulle säga det. Det är väl att det är det här vädret som vi har nu. Mm. Det var en pers att gå till jobbet i morse, kände jag. Det var liksom, nästan så att jag förbannade mig själv. Jag inte hade någon lång kalsong. Men
ser ut som Wassberg i skägget.
Ja, nästan så. Mm. Om man nu hade någon skägg. Vi säger, du har ju bra skägg. Ja. Så att du känner på med det. Den får ju ge upp så att säga. Så att det tror jag inte är hockeyspelare så jag slipper slutspelsskägget. Jaha, Billy. Tack sedan du var här i Nesläpp Örebro. Senast du var här, då körde vi här lilla NHL-specialen.
Mm.
Och vi hade väl lite så här, ja, vi får se om vi kommer tillbaka i den här tappningen, i det här formatet så att säga. Och vi kan väl säga så här att vi kanske gör en liten, vi gör ett helt avsnitt av det, men däremot så slänger vi in lite NHL-koll i dagens avsnitt.
Ja, vi kör en liten snabb version istället för den där fullmatade som vi, den får räcka med där inför säsongen.
Exakt, sen kanske du kommer tillbaka med en summering efter säsongen eller något sånt där, men vi nöjer oss med en liten snabb koll i dagens avsnitt, för vi har ju lite annat att gå igenom. Vi har bland annat tre matcher som vi också ska ta upp här, så att jag tycker vi kickar igång helt enkelt med veckans matcher. Det passar ju bra att du sitter här, Bill, som ju var på plats två av tre matcher förra veckan, de två som var i Bern Arena då, och mot de två nordligaste lagen i SHL då. Vi börjar med Luleå tisdags då, 5-2 till Örebro, och jag skrev det på X efteråt att mest gedigna 60-minutersinsatsen av Örebro så här långt, och då tänker ju jag då i bemärkelsen att man ändå går ifrån till 5-2 i hyfsat tidigt skede. Det var inte så att det var liksom 5-2 från andra perioden framåt, utan det var ju första tredje man gjorde de här två ganska så snabba mål. Men ändå, man får en ganska komfortabel resa in till slutsignalen på ett sätt som man kanske inte har fått tidigare. Visst, man hade 4-1 mot Linköping innan, omgången innan där, men då var det ändå en liten pesch för att de släppte ganska snabb reducering, och sen så såg det inte alls särskilt tryggt ut när man skulle bevaka. Nu tyckte jag man spelade av det på ett sätt som man inte har varit kapabla till innan, tycker jag. Vad var dina intryck på plats?
Nej, absolut. Att det var en stabil insats över i stort sett 60 minuter. Det var väl lite i slutet på första perioden där som Luleå började få några lite längre anfall i Örebrozon, och man började känna att Omark och de där började snurra runt lite. Men sen var det ju imponerande att de bara lyckades sätta stopp för det helt plötsligt sen i helt och hållet liksom resterande 40 minuter, och hade egentligen kontroll, kändes det som. Även fast som du säger, det var målmässigt jämnt ganska länge. Så det var ju en rättvis seger helt klart.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det var väl lite viktiga mål där också. Lite från ingenstans gör ju Linus Ekström målet. Väldigt fint avslut. Andades inte en spelare som totalt har spelat utan självförtroende i stort sett säsongen, utan den satt fint där.
Ja, och man brukar säga så här, när det är måltorkat, det behövs bara ett skitmål. Ja. Det där var ju verkligen inget skitmål som han fick bryta sin mållösa svit med.
Ja, exakt. Så han har redan gjort poäng där i matchen med att passa fram till Bromés mål i powerplay. Det är också en faktor då, att man får göra mål där också. Man gjorde inget mål mot Linköping powerplay, men de facto hade man ju inget powerplay i den matchen. Nej. Så att i praktiken så var det ju mål i powerplay för andra matcher i rad av de matcher man har fått numerära överlägen. Och det kändes som i den matchen att det var lite, man började svagt i den spelformen, men ju längre det gick så kändes det som man hittade någonting, och att man hittade lite spel. Det är lite flyt att den pucken går in, men det var mer styr.
Och det var en sekund kvar på utvisningen också.
Och det var inte det bästa, jag tror Larsson får vi inte den bästa av träff på huvudet, men det är ju fint spel för hela vägen, ja. Så att säga, Ekström till, ja, vem det nu är som spelar, eller det är Ekström som spelar in till Emil Larsson, ja, och sen så direkt skottet, och, men sen är Bromé där och styr, och Bromé är ju den där zonen att han får ju med sig poängen nu. Mm. Alltså han är där, får lite träff på styrningen och den går in. Det är samma när han får göra, han gör 4-2 eller 5-2. 4-2. 4-2 där. Mm. Ludde Larsson får egentligen fel träff på direktskottet. Ja. Det blir till en jättebra passning istället, ja, och Bromé kan lägga in den. Men det har man ju liksom att vara i zonen. Det är ju typ exempel på det. Att, ja, men han råkar stå rätt, ja, få pucken och så lägga in en öppet mål. Men det är ju, vad brukar man säga, man jobbar till sig. Marginalerna.
Exakt. Ja, men sen så egentligen tyckte jag där lite angående powerplay-spelet att det var den andra formationen som jag tyckte hade varit bättre i den spelformen innan i matchen. Det var ju chanser för Leino och Lekkerimäki hade väl också någon chans och om det var det Glenn som Glenn också hade ett läge där framför mål. Så att, det var egentligen den formationen som jag tyckte skapade mest innan det där målet i alla fall.
Ja, och det är de som har varit, om nu, det är väl det som har varit problemet också i mångt och mycket, att det bara har varit de som har spelat någorlunda bra. De var ju jättebra i början av säsongen. Mm. Då var det liksom, de gjorde ju några jättefina mål, Lekkerimäki. Man hittar över den här passningen genom centrallinjen från Leino eller Filip Holm till Lekkerimäki som kunde dundra in puckarna.
Det tog väl inte så lång tid när motståndarna såg det heller?
Nej, det är det som har varit grejen, att det har varit väldigt lättläst. Och men däremot så de gånger, även när det har varit torka, så har de spelare man haft som har varit någorlunda, då är det de som har ändå skapat. Och ett annat problem som jag har varit inne på många gånger förr är att de har, i och med att de får färskt antal numerära överlägen i hela SHL, så blir det ju svårt också att någon slags få lite, vad ska man säga, ja, men få stäm. Alltså ju mindre man får, det måste ju bli svårare att få ett stäm när man får spela så pass lite. Jag kom fram till att de hade väl en snittat 2 numerära överlägen per match i stort sett, och det är väldigt lite. Och det blir svårt då, att få kontinuitet. Men nu var det första gången som den andra formationen fick kliva fram här då. Innan hade det bara varit Lekkerimäki, Leino, Holm och Björninen som hade haft poäng i powerplay. Nu får vi 3 nya här då. Så att, sen så går vi komma till hur att några steg tillbaka här då, i Skellefteå-matchen. Men och även HV. Ja, det ser ut som du har någonting du vill säga.
Ja, nej, men jag tänkte säga även boxplay ska man ju prata om från Luleå-matchen. Mm. Att det var väldigt, de släppte ju ett mål ändå, men det var ju generellt ett väldigt bra boxplay också i den matchen om man ska prata om olika spelformer.
Ja, och där har vi ju noterat att, eller jag har noterat att Mattias Bromé har fått kliva in och spela där istället för Leino tillsammans med Björnen ändå. Jag vet inte om man har identifierat ett hål där då, att de inte tycker att Leino duger, eller snarare att Bromé är så pass bra nu att han ska spela även där. Det är väl kanske någon slags kombination, men han lastas ju verkligen förtroende nu, och Hedberg har varit lyrisk över Mattias Bromé här. Han sa ju när jag pratade med honom efter, ja, det var ju onsdags mellan HV och Luleå där, mellan de matcherna, att ja, men när han åker och när han sätter fart och låter benen gå, då är han en av de bästa i SHL. Och ja, det är, man får ju lite de här, han ser ju nästan ut som han gjorde när han kom där första svängen i Örebro. Alltså så här, då var han ju verkligen så här att han bara körde hela tiden och liksom stod liksom nästan ostoppbar utan satt fart. Och skillnaden nu är väl att det är väl, jag vet inte varför han producerar mer nu. Jag tycker att Bromé har varit stadig hela säsongen. Han har varit stabil och ändå producerat på bra nu. Men han har hittat en ytterligare nivå nu, men det är väl så enkelt att det stavas självförtroende. Jag kan inte se på något annat sätt. Att han får in några puckar och då går det liksom per automatik. Ja. Han är ju en känslostyrd spelare också på det sättet. Ja, nej, men det är inte så mycket mer att säga.
Nej, vi stänger Luleå-matchen.
Har vi några ord om Arntzen där?
Alltså, ja, just det. Ja, den kanske vi.
Det är ju ändå, jag tycker det är lite anmärkningsvärt att han ändå hinner spela ett byte. Och det är ju tack vare att de har powerplay då. Som gör att Luleå inte kan, för tänk om Luleå, alltså hade varit 5-5.
Ja.
Och han hade spelat vidare och Luleå kanske hade gått till anfall. Hade han liksom såhär, och han måste fokusera.
Ja,
alltså,
nej, det var ju otäckt där att han ramlade omkull på egen hand direkt efter han hade varit nere. Och jag sa till Jonas, vad fan hände nu? Vi satt på pressläktaren där och varför ramlade han nu? Liksom? Så här, jag fattar ingenting. Och sen när man kollar på det på reprisen lite senare, då ser man ju verkligen, alltså det måste ju vara att han är groggy helt enkelt. Och då är det är ju konstigt att han är kvar efter det.
Ja, nej, och det här är ju med tanke på hur mer medvetna ändå hockeyn har blivit på senare år, att man, det har ju verkligen tagits krafttag mot det här, att man ska inte låta dem spela en sekund mer än, är det minsta lilla symptom så ska de ju ta av dem isen. Så är det ju sagt, och det finns för till och med, är det inte så att det finns kontrollanter till och med på läktarna? I alla fall i båset ska det finnas. Så i det här fallet av Uffe Nordström, som ändå är på plats som lagläkare, ska inte han kunna liksom uppmärksamma det här på något vis innan? Alltså, jag tycker det är jäkligt märkligt att
det är... för det känns som att bilden var ju att det var Arntzen själv som kom till båset sen också när han väl bytte. Det var ju inte då heller som läkare eller så klev in och kallade till sig honom, utan det var ju på eget bevåg till slut som han lämnade, och så ska det ju inte riktigt behöva gå till, tycker man, om det nu rör sig om en hjärnskakning, vilket vi förmodar då.
Ja, eftersom Arntzen inte har varit med här nu då, två efter förra matchen. Det var ju alltså så att det var en olycklig kollision. Det var ju Mario Kempe då som åkte in, och det ska vi säga, helt omedvetet får vi ändå säga. Jag tycker nästan att det är lite hårt att han, alltså så här, det kanske är rätt att han åker, men faktum är att han blir nästan trippad.
Han får väl ett slag mot skridskon.
Ja, och liksom så här, och jag kan inte hålla balansen efter det, helt enkelt. Och bara glider in i Arntzen, så att det är bara olyckligt på alla sätt. Men han åkte ut, och Örebro gjorde mål på den där. Det var väl där de gjorde mål på.
Ja, det kanske
också
var det.
Ja, så att, inget ont som får något gott med sig, höll jag på att säga. Men det lät lite hårt. Men vi hoppas att Arntzen är tillbaka snart. Vid rapporterna var, gjorde gällande att han har kunnat träna på nu i alla fall. Vart i gymmet under veckan. Han har inte varit på is någonting. Och Örebro har agerat genom att nu har in den här Isak Johansson från Hudiksvall då, som satt på bänken här senast. Men mot HV var en annan som satt på bänken. Ja. Och det var ju Herman Liv som satt där. Och det var väl matchens behållning, jag som var på plats. Ja. Det var väldigt fint, alltså på alla sätt. När man har inzoomat där, det är ju alla sagt. Jag behöver inte orda så mycket mer om det. Det är ju ändå, men det är ju ändå otroligt när man ser honom på bild, hur otroligt lik han är pappa Stefan. Då. Och att han får vara med på första gången på riktigt i Jönköping. Det är ju liksom så här, det är såklart att det blir där. Han får vara med för första gången i moderklubben och allt sånt där. Men det är fint att se HV-publiken ändå. Ge honom uppskattningen och till både honom, och det blir förlängningen då till pappa Stefan och hela familjen såklart. Så att, väldigt fina scener. Men det enda som egentligen var fint i den här matchen, det var otroligt dålig hockeymatch. Så det var genialt. Det var ju så här, alltså, jag pratade med Filip Holm efteråt, och det var ju någonstans befriande att han, jag bara säger, hur summerar du det här då? Ja, en riktig jävla pissmatch från båda lagen. Och sen var det liksom inget mer, men det var, jag kände så här, jag behöver inte ställa några mer frågor till dig nu, kände jag. Men sen så gjorde jag det ändå såklart, men det var ju, alltså det var en sån där match som att, ja, det här är ju bara att nästa dag ett streck över och glömma. Liksom så här, det är en riktig skitmatch, men surt ändå då, med tanke på att man ändå gör ett 2-1 mål där. Lite turligt, både turligt och skickligt av Milton där då, som ju gör en styrning någonstans och träffar väl någon HVB-en också och ställer Ortio, så att man får det 2-1 målet. Sen är det just Filip Holm som hamnar lite på mellanhand med ett uppspel där då, som gör att när han tappar klubban och Borgström får kliva fram och snyggt sätta dit 2-2 pucken. Kan väl tycka kanske att Enroth ska ha någon annan sida, så är det ett jättebra skott. Men jag vet inte vad jag ska säga om den här matchen. Det är just att det var en sån samlad bild att alla var så här. Även HV-läget var väl någonstans så här. Ja, vi vann i alla fall, men det var liksom inte mer med det. Och det var 5-7 i hallen. Jag tror det var årets sämsta publiksiffra i Skvarnagarden. Liksom,
men var ju ändå en viktig match så sett för lagen. Var det där att man tror det kan ha påverkat liksom, att man inte riktigt spelar loss? Eller?
Ja, det kan ha varit något sånt. Och sen så var det väl HV, de spelade ju inte på tisdagen. De kom ju från en smäll mot Växjö där när de åkte på 6-1 i baken, så att de hade väl någonstans klivit in med att vi måste täppa till nu. Lite den känslan fick jag, för Örebro hade som innan matchen innan ändå haft ett bra attackspel, även både mot Luleå och Linköping, men även matchen innan mot Modo har de ju hittat det här attackerna mot Makassen och var framför mål och gröta, så nu tog det liksom, nu vart det här spela runt spelet igen, alltså andra perioden som var kanske var den bästa ur Örebro synpunkt, där de i alla fall skapade tryck. Därför har de ändå trots allt bara väg 3 skott på mål. Mm. Bara ett i mål. Jättefint av Läckremäki där, och det måste man ändå säga. Det var också en liten behållning. Det är få som har den, jag vet inte om du har sett målet. Han vänder upp, han har hål i pucken. Mm. Och så vänder han upp blixtsnabbt. Alltså han är felvänd först. Men så vänder han upp, och sen så nästan i samma rörelse som han, så får han iväg skottet. Ja. Och från långt håll så är det ändå trafik framför på ett bra sätt. Som gör att Oltio inte ser någonting. Och så går den in i krysset. Alltså det är få som kan göra det här i SHL, känns
det. Ja, det är väl lite så här, visst att hans skott har ju fått såklart mycket beröm, alltså mm. när han får stå och skjuta, men mm. det är också att han kan hitta så många olika sätt att få iväg sitt skott, för att han kan vara trängd i olika situationer, och som du säger, från att vända runt, alltså från olika sätt kan han ändå mm. få iväg samma hårda skott liksom. Det behöver inte vara det här att han står och har tid och är helt har upp en gata liksom och står och ladda, utan han lyckas få iväg det där skottet från i stort sett alla situationer också.
Ja, men det är både, han kan ju här bomba slagskott stenhårt. Han har en snabb release på sitt handledsskott, och så har han det här också, kanske smyga lite mer med mm. skotten, och väldigt mångsidig avslutare. Mm, ja. Det är det här som gör att han kommer kunna bli en riktigt bra målskytt i NHL. För mm. att det är här man ser från de största målskyttarna mm. i NHL som Absolut. Har de här förmågan att kunna skjuta på så många sätt. Det finns ju jättemånga i SHL som har bra avslut, men de kanske är lite endimensionella i sina skott. Så att säga. Läckremäki har ju så många lager i hur han kan skjuta. Mm. Så att, ja, det är en spetskompetens som den är ju, alltså snudd på världsklass skulle jag säga. Mm. Ja, en poäng. Alltså, sen var det, förlängningen var ju vad den var. Alltså, Örebro, det är ju Örebro faktiskt ganska bra till en början. Och har mycket puck och få lägen, skapa lägen. Sen vet jag inte vad Filip Berglund gör. Han är liksom så här helt ensam och får för sig mot 3 HV-spelare och får för sig att dra iväg ett slagskott mitt i allt på en liksom wobblande puck som gör att han knappt träffar, och liksom HV kan erövra puck och ställa om, och sen så Örebro är lite osynk i bytet dessutom. Jag tror Berglund har varit inne en stund, och sen så drar han på sin tripping och där tappar man det momentum man hade. Mm, så att, men det var också så här, ja, det säger man i den här matchen, det är otroligt mycket konstiga beslut genomgående den här matchen från väldigt många spelare och dåliga beslut, så att det var kanske inte mer rätt att det vart som det vart. Sen är det ju straffarna, Enroth, alltså jag förstår inte varför inte Mattias Bromé får lägga straff apropå het spelare. Visst, han brände en mot Modo, han fick ju lägga en där, men ändå, han lastade speltid, han dubblade ju i 3:e perioden istället för Ekström. Och man tänker att om nu han är så het, ska inte han få lägga en straff också då? Det kände jag, det var lite konstigt.
Mm.
Men, en poäng, det kanske man tar, även om det var en viktig match som du säger. Så kanske det ändå tagit HV borta. HV har ju ändå spottat upp sig. Och samtidigt som jag känner att den här matchen ska man också ha om man vill vara med och leka.
Ja, särskilt när man har ledningen i den också.
Ja, så är det. Ja, vi skiter i den. Yeah. Vi går över på nästa match som vi båda var på plats på, men på olika sätt då, kan man säga. Jag hade en liten annorlunda matchupplevelse. Ja, jag behöver inte vara så hemlighetsfull kring det. Du och Jonas, det var samma laguppställning för en del på pressläktaren då, som mot Luleå. Ni satt på pressläktaren och bevakade matchen på det vanliga sättet. Jag hängde med vdn Micke Johansson då, helt enkelt, för ett litet reportage som kommer publiceras lite senare här. Det kommer ju ett uppehåll på 2 veckor blir det ju utan matcher, så att någon gång under den perioden så ska jag publicera ett litet knäck här med att följa Micke en hel match. Eftersom jag är lite nyfiken på hur det är som Örebros högsta höns. Vad gör han en matchdag? Och hur, jag har ju hört att han, eller jag har ju till och med sett hur han lever sig in i matcher också. Och ja, mycket riktigt. Det kommer mer om det,
ja.
Så att säga. Men, så jag satt ju, under matchen så satt ju jag uppe i hörnet och ovanpå de här ena logen, inte Frigore utan den som är på andra hörnet på den kortsidan där TV4 hade sin studio i slutspelet, ni som kommer ihåg. Så att det var ju verkligen överblick. Och det var ju intressant, för jag, alltså, sen 2016 så när jag varit på plats på Bärnäs, så varenda match har jag sett från pressläktaren. Så det var första gången jag inte satt där på en match sen dess. Så det var ju lite, bara det var ju lite väldigt ovant.
Ja.
Men kul också att se Bern, uppleva Bern från ett annat perspektiv och publiken och allt det här. Och man kunde ta in, nu hade jag lite tid att ta in lite andra saker än bara själva spelet. Även om man i spelet kunde också få lite andra perspektiv. Eftersom man får en helt annan överblick mot när vi sitter på våra förvisligen superplatser. Ja. Våra, men ändå, det här var ju liksom nästan en överblick. Man hade en överblick på ett annat sätt. Men om man tar själva arenaupplevelsen, så, och det här har ju fått en del reaktioner på. Och så folk som tycker att jag ska ta upp och som jag själv kanske också har tänkt att jag kanske borde göra lite mer på, det är ju faktiskt att stämningen, den är inte vad den har varit i Bern Arena. Och vad det beror på, det vet jag inte riktigt om det är, för att och det går allt från att det är inte riktigt samma drag på klacken, alltså det tycker dramsorna dör ut ganska snabbt, det blir ganska tyst mellan varven, sittplats hänger inte på, jag tänkte det på, men det var det jag varit inne på flera gånger när hymnen dör igång, att i stort sett hela sittplats sitter ner och gör ingenting, medan ståplats ändå försöker sjunga. Men liksom så här, om man ser till många andra arenor, nu har jag ändå varit runt och ser exempelvis Karlstad där alla, verkligen alla står upp och sjunger med i den här Den sköld klär, deras hymn då. Man kan tycka, jag tycker det är en ganska pajig låt, men det blir ändå rätt bra drag.
Det tryck, liksom.
Tryck när hela arenan. För att inte tala om nere i Ängelholm som jag var för några veckor sedan. Och det är för vårt RBK som heter den hymnen. För det kommer ner att ni kanske är youtuber, så kan ni se vilket tryck det kan vara jämförelsevis. För här blir det ju liksom, det är ju, jag tycker det är ganska tyst under matcherna och det dör ut och det är inte alls samma tryck, och vad det beror på, jag vet inte.
Nej, som du säger, man vet inte exakt vad det beror på, men det beror ju inte på att det är färre som går på matcherna.
Nej, det är som
att
det
är fortfarande slutsålt i stort sett varenda match, och framförallt på helger och sådär, men så det är ju inte därför att det går färre personer helt enkelt, utan det är ju något annat som ligger till grund för det.
Ja, och vad det kan vara, alltså om det är någon slags generationsväxling på ståplats, att folk som var där de första åren kanske, men då tänker man att de borde inte vara på sitt plats nu då? Eller har de, så kanske kan bidra till att det höjs där, exempelvis som det, om vi ska ta till grannen ÖSK då, som ändå, visst, det är ju nästan lite tvärtom, de har ju färre folk såklart än vad de har haft tidigare, men rent stämningsmässigt, klackmässigt är de ju kanske bättre än vad de någonsin varit,
i och med
att i alla fall ståplats är bra, och så har vi den här då, som de som har gått över till sittplats men som ändå kör en aktiv sittplats där. Att, så att det är inget sånt som har skett, att det är de här gamla ståplatsrävar som har flyttat till och försöker få igång sittplats på det sättet. Så att jag vet inte om det är något sånt där, eller om det helt enkelt kan vara att det är väldigt mycket event publik, att alltså så här, de som går har inte det här i sig att man ska stå och sjunga och klappa. Jag ser några säger ta tillbaks klapporna. Jag tror inte att det är så enkelt, och det vill absolut inte att man ska göra, för att det låter för jävligt, tycker jag. Jag tycker bara pajigt.
Ja, och det går att ha stämning ändå, har de ju visat här. Så att
exakt. Så att, jag vet inte riktigt vad det är, men kanske någonting vi borde luska i på något sätt. Kanske ta en koll med 14-3 och fråga vad de... Vi hade ju lite artiklar efter säsongen där. Gamle ordförande, Marcus Eklund heter han ju, som ju är trummis på... Han står kvar där fortfarande, men han var ju inne på att han tyckte att stämningen inte var bra på hela förra säsongen. Så att det är inte bara nu heller. Som att det har ju varit en liten kurva neråt om man ska gå efter det också. Så att lite fundersam är jag där. Spelmässigt då? Var det ju en helt annan match än den mot HV. Nu var det i alla fall lite intensitet. Och nu var det ju lite... Ja, det var ju helt annat. Det var en jättebra hockeymatch, tycker jag, från Örebro. Mångt och mycket. Likförbannat bara ett mål framåt. Och då blir man ju fundersam, Billy. Du som satt och... på pressläktaren hade bättre koll än vad jag hade.
Ja.
Varför gör de bara ett mål?
Nej, det är ju helt enkelt ineffektivitet. Ja. Det går ju inte att säga något annat, för att chanserna fanns ju definitivt. Framförallt i andra perioden när man trycker på ordentligt. Och det måste vara en av de bättre perioderna på hela säsongen, vågar jag nog säga. Och det fanns lägen att göra både 1-2 och kanske 3 mål i den perioden. Men man får inte dit den. Det kändes ju verkligen som att när läget är där, det är inte så här att avsluten är för dåliga liksom. Det blir inte det här, det känns inte som att det riktigt är nära, även fast det är en jättebra chans på något sätt, för att avslutet inte, det är inte den nära att gå in, det går i bröstet på målvakten eller så.
Ja, sen Eklind får ju något nästan öppet läge där i framför mål, och förra säsongen han hade ju gjort mål där. Nu är det ju så här, det har ju gått precis som för hela den här kedjan med produktionen. Nu gjorde Ekström visserligen mål mot Luleå här då, men överlag så är det fortfarande faktum att de producerar ingenting, och det blir väldigt symptomat när han får det läget och får inte upp pucken. Så den hade, det är ju egentligen bara att lägga in den, får han bara lite höjd på den så är det mål. Nu blir det liksom en isare, och visst, det blir väl en bra räddning av Söderström, men det är inte så att han behöver anstränga sig jättemycket för att göra den räddningen. Och, så att det är ju lite symptomatiskt. De har ju haft, det är, samtidigt är det så här, jag kollar, de skjuter ju väldigt lite överlag. De är ju fortfarande en av de mest effektiva lagen sett till hur mycket de skjuter då, eller till de skott de har. Så att,
men den här matchen hade de ju faktiskt ett skapligt antal, och som jag minns det var det också en del lägen där man faktiskt missade mål också. Mm. Så att det hade kunnat varit ännu fler skott på mål. Sen missar man väl alltid en viss del av sina skott. Jo, men det kändes, den här matchen kom de ju verkligen till avslut på ett tydligt sätt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, nej, men det är så jättebra. Jag tror, det kändes väl efteråt som att, så här, att jag kan inte säga att det var, alltså, det är alltid surt att förlora, men jag tror ändå de någonstans kanske kände sig ganska nöjda efteråt att veta att, ja men fan, nu har vi i alla fall ett spel. Nu tittar vi.
Särskilt kan. Efter den matchen som hade varit i torsdags.
Exakt. Så att, och sen så är det ju några, är det tre ramträffar de har? Det är Wikman och Glenn. Är något mer?
Läckare. Var det den matchen han sköt i ribban tidigt?
Det var väl 2-3 ramträffar. Men det hände ju också. Sen, men man kände ju direkt när de inte fick utdelning och Skellefteå får göra ettet. Det är ju väldigt typiskt. Alltså. Ja. Det är ju sådär det blir. Den klassiska, man tar inte tillvara på chansen och så kommer det en chans och så smäller det. Och vi tycker det var ett väldigt fint Skellefteå-mål, måste jag säga. Sen är det ju, tycker jag väl ändå att Örebro är närmast i tredje, även om det avtog väl lite. Alltså så här, det vart väl lite följd av att de inte fick ut det andra var att de inte riktigt fick till samma, vad ska man säga, tryck som i andra perioden där.
Men nu, sista 10 började kännas som att Skellefteå började få lite hopp om att de skulle kunna komma och stjäla
alla tre.
Alla tre eller ut en seger i alla fall. Ja. Så det kändes som det började tippa lite ditåt mot slutet, men matchen som helhet var ju såklart i Örebros favör spelmässigt.
Sen 3-3, ja, det var det. Ska Enroth ta pucken? Eller
han menar ju att den gick på någon när jag pratade med honom efter, och då är det svårare såklart att ställa det kravet ifrån. Om han hade skjutit den rakt in i mål, då hade man varit lite mer inne på att den ska nog kunna nypa. Men styrs den på någon på vägen, då är det alltid svårare för målvakterna såklart.
Ja, lite upp sen veckan senare efter matchen då.
Ja.
Jag såg alla det. Micke var ju snabb och han ville inte se mig rätt. Han raka väg mot kontoret, så det var ju bara för det. Sen hör jag att det blir lite livat på läktarna. Och så mycket riktigt så händer någonting där vid handskakningen, eller vad man ska säga.
Exakt, jag hann inte heller riktigt se vad som hände, men jag såg att Max Lindholm var liksom, hade typ tre domare runt om sig. Jag stod och tjafsade och Enroth stod och gapade lite där också. Så gick jag in på TV4 Play och kollade tillbaka lite på sändningen. Men precis när de nästan ska mötas där i ledet så byter de kamera och man ser inte riktigt exakt vad som händer, men man får se lite efterspel att de står och käftar med varandra och sådär.
Otroligt dålig bildproduktion i så fall, och det är oftare så. Jag kollade ju lite efterhand av någon anledning på Luleå-Skellefteå, men det hade att göra med att i torsdags då, för du vet, såg jag att det hade blivit bråk efter att Luleå gjorde 1-0. Och du vet, då vill man ju inte se vad det som hände. För man ser att det är ju Omark får en knuff av Salomonsson och sen så ser man att alla åker utanför bild och det ska bli världens tjafs med bildproduktionen. Inte en ruta på själva det bråket. Nej. Utan liksom så här, det är liksom zooma in på någon i publiken som jublar och någon på båset, sen omarken. Ingenting på liksom det. Så jag vet inte, det blir så här, vill de inte, är det, tycker de att det blir för våldsamt, eller är det att de har ett standardmanus när det blir mål att nu ska vi filma publiken här, nu ja, båset här och sen omark så. Ja. Men liksom så här, men hallå, det är ju tydligen stort hela gruff här ja. Efter målet och ni har inte en bildruta på det.
Nej, och i så fall kan det ju vara att man att de kan ta in den bråket med en annan kamera och sen ja. Visa den reprisen liksom på det efter att man har gjort det här som du säger vanliga målmanuset eller vad man ska säga. Men det kanske de inte
ja, nej, jag vet heller. Inte. Men det, för NHL vet jag att de är ju ganska så, för det är väl lite liknande också att det kan man ja. Att de har en extra kamera som är här. Här har vi bilder på det som händer.
Ja, exakt. Ja, så det går att fånga upp det mesta. Men ja. Det här var ju så sent. Det var ju liksom efter matchen också. Men ja, Jonas Enroth var ju som väntat kanske inte så sugen på att berätta så mycket om vad det rörde sig om. Max Lindholm var ju lite, han är ju lite mer skön eller vad man ska beskriva. Lite mer lättsnackad. Så han skrattar ju lite och menar på att Enroth var lite less efter att han hade varit inne där på någon situation framför målet. Men det slutade ju faktiskt med ett matchstraff för Max Lindholm.
Men ingenting för roten.
Nej.
Men det är ju, ja, roten kan ju vara ändå så här. Man tänker, han är ju, jag intervjuar honom efteråt, synligen efter förluster är alltid, nästan alltid en utmaning att intervjua Jonas Enroth skulle jag säga. Det är inte en, man får inte de längsta utläggningarna och han, inte så att han är otrevlig på något sätt, men han trivs väl inte riktigt med att stå framför mikrofonen, det är väl min känsla.
Nej, och inte direkt efter match så där som du säger, men den här gången var han ju faktiskt ganska i övrigt vältalig för att han var nöjd med matchen och kan du sätta bra ord på det även fast de hade förlorat. Så det var väl mer just kring den här sekvensen den här gången som han inte ville göra någon större grej av det.
Men det måste ha varit någon situation bara framför
ja, han sa något att Max gjorde något efter för att kolla bilderna sa han och så sa jag det går inte för att det syntes inte på TV. Ja, då får du leta upp det på något annat sätt tyckte han. Så att, ja.
Max
det var väl någonting mer som Max gjorde där vid handskakningen antar jag. Ja.
Och Max ville inte berätta helt och hållet.
Nej, han kunde inte förstå riktigt att han hade tjänat ihop till ett matchstraff, det tyckte han lät konstigt. Så att det lämnades lite oklart exakt vad som hände, men det måste ju varit några, som sagt, något gruft där framför mål att Max var hårt in på kasse. De var ju tidigare lagkamrater där under någon månad, va?
Ja, det var väldigt säsong. Kort. Ja. Det var förra säsongen plus en månad i SHL-säsongen. Och där Max knappt spelade någonting.
Nej, precis.
Men och apropå det då, så måste jag ändå ge Max Lindholm vilken fin utveckling han haft i Skellefteå. Det såg jag faktiskt inte riktigt komma, tanke på hur det var här och lite vad man hörde. Jag vet ju att han var ju ganska så här, så fort han fick tillfälle, han åkte alltid hem till Stockholm och tog väl aldrig till sig Örebro på det sättet att liksom så här, vara kvar. Alltså så här, han var liksom här och spelade hockey, så fort han liksom hade någon dag så kunde han åka hem till Stockholm i stort sett just den här närheten som är mellan städerna. Jag tror det var bra för honom att åka upp till Skellefteå där det ju inte går att bara, nu har jag en dag ledigt, nu tar jag flyget hem. Liksom det. Så det växer så att, och någonting gör man väl rätt där uppe, för det är inte första hockeysvenska liraren om gör guld av eller passera, det vill ta i för så här långt. Men han har ju de facto haft en fin resa där uppe och har ju förlängt kontraktet med ytterligare 2 år nu. Där. Så att jättefin. Han har mycket som ligger bakom målet, 1-1 målet där. Det är han som passar fram och för in pucken där också i anfallszon. Så att man ser att han har tagit ordentliga kliv och spelar väldigt bra hockey. Och visst, man såg ju AIK att ja, men han skulle kunna spela SHL. Men jag hade lite funderingar kring själva, har han det, har han det där att han kan ta det sista klivet. Det är ju bara jag funderar på efter tiden här i Örebro. Men nu är han ju där och gör det väldigt bra.
Ja, det är kul att se.
Ja, så att 5 av 9. Vi satt här i podden, jag och Lasse, förra veckan och sa 6 av 9 kräver vi. Så att på så vis är det inte godkänt. Men samtidigt så är det ändå poäng i alla matcher. Och ändå en bra insats mot Skellefteå. 2 bra insatser. Man kan lika gärna vinna mot Skellefteå. Jag grundar väl någonstans i att jag kanske tycker att det ändå är godkänt på det viset.
Ja, det är väl väldigt nära godkänt om inte annat. Så det är väl precis där kanske.
Samtidigt är jag ju liksom av den anledningen att om man vill vara det, om man ska vara det topplaget som de nu vill vara, då vet jag fan om jag tycker att det är så godkänt.
Nej.
Det är ju de bästa lagen vinner de här matcherna. De åker ner till Jönköping och behöver inte, det är många fler lag som har åkt ner dit och inte varit bra, precis som Örebro, men ändå vinner.
Och kanske ta bonuspoängen i en sån match mot Skellefteå också, när man har åtminstone då fått 2 poäng istället för 3. Men
och det gör ju att jag blir så här, vi ska inte göra någon summering så här långt och in på att nagelskåda tabellen i detalj, men jag blir mer och mer fundersam om det här laget, om det här laget verkligen är det här topplaget som man vill vara. Det känns, alltså, tack på hur det har sett ut nu över tid. Nu tycker jag visst att man har spelat upp sig jämfört med när, såg, när man hade som tyngst där. När man hade, vad hade man, två poäng av, på, vad var det? Sex matcher och sånt där.
Ja, 6-7 matcher.
Något sånt där. Mm. Så har man ju spottat upp sig nu spelmässigt. Mm. Men man har ändå problem att plocka 3 poängare. Även om sen som sagt, SHL är ju jämn. Om du bara kollar på, Timrå hade ju problem här för ett tag sedan. Nu har de 4 raka 3 poängare plötsligt och är 3. Så, och det är ju inte omöjligt att Örebro skulle kunna komma in och sån stäm också. Nej. Om allt faller på plats. Men jag är så här, ja, jag blir osäker på om det här laget verkligen har det.
Mm.
Och blir det inte också lite påtagligt mot Skellefteå? Att visst, man spelar, man gör väldigt mycket saker rätt och man gör mycket, men man har inte riktigt de här spelarna i stor utsträckning som kan kliva fram och göra det.
Nej, och det jag kan tänka lite där, att om man då skulle hitta det här, det blir nästan att man måste komma in i det här lite mer slutspelshockeyn tidigare, för att som du säger, man kanske inte har exakt den där spetsen som alla andra lag, även om man har några spelare. Då kanske det blir mer den här att man måste få igång det här maskineriet liksom som man hade lite i början. Och kan man få igång det så pass att man ändå, ja men säg att man skulle ta sig i alla fall in topp 6 där. Mm. Då kan man ju ha extrem nytta av det sen i ett slutspel. För då är vi ju Örebro redan igång i det här spelet. Liksom. Kan man hitta det här att liksom få verkligen ett maskineri att trumma på. Att man hanterar de här motgångarna lite. Eller att det inte går riktigt vägen. Att man hanterar det och ändå lyckas få med sig poängen. Att man kan lida sig till några segrar. Och liksom kämpa igenom den här tuffa perioden. Och ändå ta poäng. Mm. Det kan man ha en jäkla nytta av i vår, tror jag.
Verkligen. Och det här med det du säger med maskineri. Då är det ju att man ska ha 4 kedjor som går. Och det var det som var lite styrkan.
Mm.
Som har varit styrkan i flera år nu. Och att man haft exempelvis det som på pappret är en 4:e kedja nu då, som är Mastro-kedjan som vi ofta har riktat strålkastarljuset mot nu under den här säsongen i negativ bemärkelse nu då, och de behöver ju kliva fram mer än vad de gör och det visar sig ju i matchen, då är de ju där och gör mål och de är med och hjälper till, de är med och bidrar poängmässigt. De behöver göra det i större utsträckning om det ska vara en maskin på det sättet. Så är det.
Absolut.
Jag är lite osäker på om det här. Sen så vet jag ser att många till och med oroar sig över att fan, nu handlar det bara om att vi ska ha 2 lag bakom oss, ser jag många kanske. Jag tror att det här laget är så pass ändå tryggt och stabilt i grunden att jag har all respekt för att det är jämnt och det är så jäkla långt ner, det här är faktiskt inte.
Nej, och skador på Bromé liksom, alltså, då kan det gå snabbt.
Men då kan det gå snabbt, men så länge de har alla med och sådär och ändå på vitt och alltså jag ser inte att de ska vara ett lag som behöver slåss för överlevnad. Det har jag väldigt svårt att se.
Det tror jag.
Och jag har krav på dig nu, Billy, för nu är det dags för NHL-kollen. Nej då, men har du något? Jag bad dig ändå en liten koll.
Ja, en liten koll.
Har du tagit fram lite här?
Ja, men lite. Framförallt Leo måste vi väl avhandla lite grann. Det är såklart många som har koll på Leo, men det är ju, han fortsätter ju. Alltså det hans match senast mot Colorado måste vara kanske den bästa insatsen. Han har ändå gjort ett hattrick i en match, men den här matchen var han fruktansvärt bra.
Ja, men mot en sån motståndare också som Colorado. Colorado är ju liksom, de är ju en contender, de är en utmanare.
De är absolut en av favoriterna. Ja.
Och han kliver in och är bäst.
Ja, och de liksom måste, de brottar ner han och de sparkar ner han och liksom försöker få stopp han, men det går inte. Den insatsen var spektakulär. Och mycket som en intressant grej som man har hört en del från NHL-folk, bland annat Greg Cronin, tränaren i Anaheim, och lite andra experter och profiler, är ju att det är en känsla när Leo får pucken. Typ när han får den i mittzon eller vid egen blå linje, så här att arenan liksom, framförallt på hemmaplan då, att arenan, det blir ett ljud i arenan som de knappt har hört sedan Selene och Paul Kariya, att det är de enda spelarna som har haft det där, att wow, vad ska hända nu, att den känslan måste ju vara häftig, det är inte många spelare som kommer in med den känslan direkt.
Ja, de här som var lite högljudda på Twitter efter att de valde Leo framför Fantilli. De är nog ganska tysta nu. Även inte, nu har ju Fantilli väl gjort det rätt så bra.
Ja, han har gjort det helt okej också.
Men ändå, de inser nog nu att fan, vi har en ganska bra guldklimp vi är med, så att säga.
Verkligen. Ja, det är,
men de matchar honom fortfarande ganska försiktigt.
Ja, exakt. Han får ju fortfarande vila någon match här och där. Men det, jag tycker det har dämpat sig lite, den där kritiken som fanns i inledningen mot det där. Utan nu börjar det väl växa in att det är så det kommer vara ett tag nu, och så får man se. Och i och med att Leo levererar som han gör, så blir det ju såklart svårare att kritisera Anaheim för att de skulle göra något fel. Utan de får ju ut mycket av honom nu och kan spela honom nästan 20 minuter varje match när han är med på isen.
Anaheim har ju annars haft det lite, de var ju skrällag där i början, men nu har ju verkligheten kommit ikapp lite.
Exakt, nu är de lite mer där de ska.
De hade ju 8 raka torsk väl
innan
de vann där på straffar mot Colorado när Leo klev fram med straff.
Ja, det var snygg också.
Som dock inte blir mål i statistiken, ska vi förklara här då. Det skiljer sig från SHL. Det räknas inte som ett mål i individuella statistiken. Mm. Så att, men han är uppe, nu? Han är uppe i 7-8.
Ja, jag kollade inför här, men jag har redan glömt bort siffrorna om jag ska vara ärlig.
Så vi kollar vad han är uppe i. Leo Carlson. Han är uppe i 7 plus 5 på 16 matcher. Så 12 på 16, vilket ju är väldigt bra,
mycket
siffror.
Så det är riktigt bra.
Så att, sen får vi se då. Han trendar mot, det är det som är helt med ditt prospekt med här, projected. Så han trendar mot 55 poäng om det håller i. Om han får spela, han kommer spela 74 matcher om han håller det här matchsnittet då. Alltså säga poängsnittet.
Det är om han spelar alla resterande matcher då, för han har ju missat 8.
Ja, just det. Han spelar alla resterande, så det kanske vi inte ska räkna med att han kommer göra heller då. Så att, men om vi utgår från det, man får ta det med en nypa salt, men om han får spela resten av matchen och håller samma snitt, så kommer han sluta på 55 poäng. Och vi satt här och dividerade, om kommer han kunna göra 50? Det kanske blir tufft.
Då sa vi att 40 var ju ändå bra. Klart godkänt bra.
Ja. Nej, men det är kul. Kul att se honom. Något mer?
Det finns väl en sak till vi kan bolla upp lite. Det är ju Filip Broberg då, den andra örebroaren, eller den enda örebroaren. Leo,
den
riktiga örebroaren som är härifrån från grunden, men som inte har spelat så mycket för klubben här i stan. Han lämnade ju ganska tidigt, men han är ju i Edmonton, och vi var inne på det då när vi pratade inför säsongen, att det är en viktig säsong, att han måste ta ett kliv framåt för att verkligen slå sig in där på Edmontons backsidan. Draftades ju tidigt för några år sedan av dem, men det har ju inte riktigt lossnat för honom tyvärr den här hösten heller, och nu är det ju återigen ganska starka trade-rykten att det kan bli ett klubbyte snart för Filip Broberg. Vi får se om det ligger något i det, eller om det blir kanske senare mot våren kanske, när det närmar sig trade deadline och så, men det låter lite som att Edmonton börjar ge upp hoppet på Broberg nu. Han är 22, det är, alltså, det är inte för sent, jag tror att det finns klubbar som är intresserade, han kommer ha en framtid förhoppningsvis i NHL, men just i Edmonton börjar man nog tappa tålamodet lite, och han har ju bara spelat, jag tror det är 2 matcher på en månad nu ungefär, så att, och blev bänkad där efter ett misstag i den andra, så att det blir mindre och mindre speltid för Broberg nu, även fast de har bytt tränare också, ska vi säga, i Edmonton.
Komma hem till Örebro, Filip, det blir kul.
Ja.
Nej, han har en NHL-karriär framför sig fortfarande. Men däremot så kanske inte kommer bli den här i någon framskjuten roll någonstans, utan han kanske får sikta in sig på mera, kanske stabilisera sitt spel, kanske bli en andra backpar på sin höjd, men kanske mest tredje, det är kanske där någonstans.
Framförallt nu är det väl där han måste kunna hitta och stabilisera sig i den rollen. Sen så kanske han kan växa på sig över tid och om några år ta sig lite längre fram liksom i hierarkin i något lag. Men just nu är det väl mest att hitta en stabil roll i ett andra eller tredje backpar som man måste klara av.
Du börjar dra iväg tidsmässigt, så att vi har inget mer på NHL.
Nej, det var de grejerna jag tänkte på.
Exakt. Lite framåtblick också måste vi ha innan vi går in på vad händer imorgon. Men det är ju faktiskt bara 2 matcher kvar här av året, vill jag passera. Det är ju inte alls det, för det är massa matcher, eller 3 matcher mellan dagarna. Men
innan jul.
Två matcher innan jul är det, och jäkligt läskig match på torsdag måste jag ändå säga. Alltså, vilket låter ju paradoxalt eftersom det är tok jumbon Oskarshamn på bortaplan. Men, och det är just därför som det är en läskig match, menar jag. Alltså, så här,
man får inte sätt. Förlora.
Alltså, ja, men det här är ju, vad har de nu i Oskarshamn? Är det 9 raka torsk, jag tror det, alltså, det borde man kolla upp innan, men det är en jävla massa torsk i rad. Men de har ju spelat upp sig ändå lite på slutet, de gjorde en upphämtning mot Malmö där 0-3 till 3-3, sen förlorar man i sadden och sen så täpper man igen mot Frölunda senast, men Frölunda avgör med matchens enda mål med 5 minuter kvar. Så att, det känns väl ändå som att fan, nu har de ändå kanske stoppat blödningen någonstans. Så man ser nästan ett analkande trendbrott här när man ändå har haft två. Nu är man värda ett trendbrott. Och Örebro vill ju inte bli det här laget som fan, det var vi som det var oss de fick sin segersvitt.
Nej.
Eller sin förlustsvitt bruten mot. Och det faktum att det är ju bara poäng. Alltså tre poäng är ett krav i den här matchen.
Och det blir ju kanske ännu mer då där lite, eftersom att man inte fick den här maxutdelningen förra veckan nu heller. Hade man vunnit mot Skellefteå och kanske tagit 2 poäng mot HV, då kanske man hade varit lite så här
lugnare.
Lite lugnare, för då hade man ändå haft vad blir det, 4 raka segrar i så fall och sådär. Då hade det
inte varit
sett lite bättre ut helt plötsligt. Men
ja, lite läskig match. Det är, även om de kommer ju vifta bort och säga att Oskarshamn är ett bra lag och bla 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 och gör de här, men jag tror de ändå kommer åka ner och känna lite press att vinna. För sen väntar ju Växjö på lördag. Vi slipper på hemmaplan, men Växjö är ju snuskiga. De är bra alltså, på sitt sätt. Sen är det inget mer innan jul. Sen är det annan dag nästa, och det är det 2 veckor. Alltså, när den här matchen spelas så är det på lördag, då är det alltså 16 dagar. Ja, nej, så, till och med 17 dagar tror jag. Så det är lång tid i hockey. Men vet du vad det är nu?
Ja.
Vad händer med honom?
Ser ju att påsen åker fram, då vet jag direkt vad det är vi ska avhandla.
Exakt. Ska vi se vem det blir den här veckan då? Jag har fortfarande inte orkat ta tag i vad händer med honom femman som jag tänkte att jag ska göra. Och tanke på att Fredrik Karlsson har gjort vad händer med honom elvan med ÖSK.
Du får göra det under de där 17 dagarna.
Ja, jag har ju inte tid på mig där och göra lite annat. Men idag har jag en lapp spelare som har spelat i Örebro under SHL-åren men som har lämnat. Och du, det här var ju roligt eftersom det är Oskarshamn på torsdag.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vad har jag för, vem har jag då?
Ja, Pila.
Nej, du har inte annan. Han är lite mer rubrik, han har lite mer rubriker på sig. Många är ganska negativa bemärkelse också han haft. Sidan om. Lite stök.
Nej, nu känner man sig svag.
Han har ju varit lite, han har ju varit lite rara partner med Karlqvist den här säsongen. Spelat lite Timrå också.
Nej, jag har för dålig koll på Oskarshamn tyvärr.
Viktor Lodin.
Ja, just det. Ja, Lodin. Ja, den borde
Den borde du ha tagit. Ja. Drar vi. Det var
passande. Lite samma årskull typ som Pila också.
Ja, eller? Jag tror de är båda. Jag tror de är, ja, det skiljer något år kanske.
De kommer fram där ungefär samtidigt i Örebro.
Ja, men han var ju ändå, man såg ju potentialen när han var här, att fan, det är en fin hockeyspelare alltså, men slog ju aldrig här i Örebro. Utan det, han hade någon match där och sen var det de, sen fick inte alls till efterföljande och sådär. Så att lyftet kom aldrig. Men han gjorde ändå resan i Örebros verksamhet. Jag är ju från Leksand ursprungligen. Son till Hans Lodin som gjorde många säsonger i Leksands A-lag. Hans var ju en defensiv, han var ju en typ en Gustav Backström-typ i Leksand. Medans Viktor är ju mer en lirare. Så att det är inte så att han skiljer sig lite från farsin på det sättet. Men som sagt, kom till Örebros hockeygymnasium där 2015. Och gick ändå hela vägen till SHL. Men utan att riktigt slå igenom på allvar.
Han gjorde ett mål. Jag kommer ihåg faktiskt att jag intervjuade honom efter just hans enda SHL-mål för Örebro. Då. Sen har det ju blivit lite fler i både Timrå och Oskarshamn nu.
Men det jag sa med rubriken sidan om, då, det var ju där efter han har lämnat Örebro där 2020. Så var det ju lite negativa rubriker vid sidan om att han hade blivit tagen på bar gärning med narkotika på sig. Och väldigt turbulent. Men sen lämnade han ju det där bakom sig på ett väldigt bra sätt och gjorde det jättebra i Timrå i Hockeysvenskan där det året de gick upp. Pandemisäsongen där, 40 poäng på 47 matcher och var även bra i SHL den enda säsongen han gjorde med Timrå där då. För 2 år sedan då, 44 matcher, 27 poäng, väldigt bra i Timrå som då var tok sist. Så att han är ju, han har ju, och sen så den här, sen var, tog han ju till Belleville Senators då förra säsongen i Ottawas organisation.
Mm.
Men har lyckades aldrig slå sig in, och han var för skadad i stort sett hela förra säsongen innan han kom tillbaka nu. Och
han fick göra en match våren innan där då, han antar att det var
exakt
våren 22 där.
Precis, med Ottawa.
Mm.
Sen Oskarshamn där i år då. 5 plus 10, 15. Men inledde ju urstarkt den här säsongen. Ja. Har ju sedan mattats av ordentligt. Men har ju fått spela med Karlqvist hela säsongen. Och det är väl framförallt i powerplay som de har ju haft väldigt fina siffror. Men inte så mycket 5 mot 5. Och han är liksom minus 8 i plus minus. Så att det säger väl kanske en hel del också. Men det är väl svårt att vara plus i Oskarshamn i och för sig. Så att i tanke på hur de läcker.
Lite så.
Men ja... Det var ju passande att vi drog hans, det namnet då.
Ja, det kanske är ett tecken, ett oroande tecken för, alla, för örebroarna nu att Lodin kommer sänka dem nästa vecka.
Det är lite symbol. Vi sa, var det förra veckan vi pratade om, eller var det 2 veckor, det var några veckor sedan här. Vi pratade om Linus Arneson i podden och så drog vi Linus Arneson i påsen för att han var ju kvar sen att han lämnade Örebro. Så att det verkar finnas någon slags symbolik i den här påsen.
Men
det är ingen snack. Victor Lidin är en jättebra spelare och han kommer kunna bli bra, men det känns som att han behöver få lite stabilitet vid sina. Men han har ju en förmåga, för det var ju även skriverier nu innan. Han var ju med på den här, ja, ni får ju läsa på, men han var med på den här swish-listan i Sundsvall, här härvan i Sundsvall, knarkhärvan. Så fanns han ju med på någon, den här berömda swish-listan med ett gäng antal personer av folk som hade köpt narkotika då. Mm. Så att han har ju fortsatt strula lite för hans sida, men han verkar ha en jäkla förmåga ändå att lägga det vid sidan och sen kunna spela hockeyn. Och även visst, Oskarshamn har gått tungt, men han har gjort 15 poäng så här långt. Mm. Det är ändå, och inte ens halvvägs in på säsongen, så att det är ändå bra. Ja. Så att säga. Ja, se upp för honom på torsdag, Örebro Hockey. Bra så, Billy.
Ja, vi nöjer oss så.
Vi nöjer oss så, nu har vi brabblat på länge nog. Och 2 matcher kvar innan det väntar ett uppehåll då, fram till annan dag jul. Men fortsätt prenumerera på podden och in på nhl.se och läs om det senaste. Och nu ska jag ner på träning här. Vi spelar in här tisdag förmiddag, så jag måste rusa ner här nu på träning. Så tack Bille, och tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Tack.